Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Inte en singel avsnitt 4, podcasten som pratar om låtarna på kända album som inte blev singlar. Och med mig som vanligt har jag min co-host Anders Hesselbom. Hej Anders!
Hej Henrik Andersson, jättekul att få vara här igen. Det är fjärde gången nu vi kör.
Det här är fantastiskt. Det intressanta är ju att vi spelar ju in lite grann i förväg.
Ja, vi ligger lite i förväg, ja.
Vilket innebär att vi faktiskt inte har hunnit få in några reaktioner på podden än. Vi kan inte så här långt in i podden kommentera tillbaka på kommentarer som vi får på podden, eftersom vi ligger lite grann för. Vi är lite smarta, tycker vi i alla fall.
Ja, sådär. Och det är ju för att vi vill kunna ha leveranssäkerheten. Så är det så att ni vill säga någonting och tycker ni svarar ju aldrig på kommentarer. Jo, kommentera, så vi tar upp allting.
Det kommer.
Som man säger.
Idag så ska vi lyssna på ett album som du har valt, och det här är från 1983. Vad är det vi ska lyssna på?
Vi ska lyssna på Yes 1925, och jag vet att jättemånga personer blir jättearga när man säger 1925, därför att man ska uttala det på engelska, man ska uttala det
med, siffra
genom
att
rabbla siffror. Precis, som alla har sitt sätt. Ja, och alla blir jättearga när man gör fel. Men jag säger 1925, deal with it. Och den ledtråden som jag gav om det här albumet i förra avsnittet är att det här är väl, alltså, det finns väl inget band som har släppt så oerhört många skivor som har reducerats så hårt ner till en låt som just Yes. Och öppningsspåret på det här albumet som heter Owner of a Lonely Heart, den ska vi inte prata om, för den släpptes på singel.
Och den är ju en låt som går ofta på radion. En av mina favoritlåtar faktiskt genom tiden. Jag tycker den är toppen.
Det är ju en väldigt bra låt som kommersiell radio har förstört.
Ja, men det här albumet har 9 låtar.
Ja.
5 av dem var singlar.
Men jag tror väl att skivbolaget ville att det här albumet skulle slå. Och det slog ju naturligtvis väldigt bra. Men det var ju tack vare Owner of a Lonely Heart. Men man ville tjäna pengar här, kändes det som.
Jag tror också att man ville tjäna pengar, och att man visste att den generella publiken för Yes redan 1983 var väl lite äldre än den vanliga poppubliken, vilket innebär att man var en större köpkraft, vilket innebär att man var mer intresserad av att ha en skivsamling och så vidare, vilket innebär att man i sin tur kunde då ge ut singlar, man kunde ge ut specialutgåvor och så vidare. Och den här albumet, den såg man ju varenda reaback. Varenda reaback.
Tryckte så många exemplar. Det är precis som att du ser Elton John i varenda reback idag. Det finns så många exemplar av hans skivor.
Just det här albumet ser man jättemycket än idag på loppisar och second hand runt omkring. För att det här var ju alltså det kunde säljas enormt mycket skivor, därför att målgruppen var köpkraftig.
Och sen så är den här en speciell skiva, därför att Yes var ju ett band som har hållit på sedan 67 eller något sånt där, släppte de sin första skiva, och de har varit ganska produktiva. Och på den tiden så var det ju väldigt sofistikerad och avancerad musik, men de lyckades ju ändå dels få ut låtar som den mer deras egen publik tyckte var bra, Close to the Edge och den typen, och få ut låtar som blev någorlunda stora hittar, Roundabout till exempel. Så det är ju ett band som har en ganska bra karriär, om än inte liksom hos gemene man. Men då, det här albumet ändrade ju lite grann på det. Och egentligen så är inte det här Yes, utan egentligen är det här Några killar från Yes. Därför att det var ju Trevor Rabin som kom in på gitarr och sång. Och de tyckte inte att sången satt. Ja, vi känner en kille, John Anderson, som sjunger Yes. Vi ringer in honom. Och han säger, ja men kommer jag in och sjunger så kommer det låta som Yes. Så jag vill inte göra det. Ja, men vi kallar bandet för Yes. Okay. Ja. Så det här är liksom nästan Yes. Riktiga Yes hade ju fusionerats med The Buggles några år tidigare och släppt en skiva med Trevor Horn på sång, och även en världsturné där de faktiskt släppte en live-skiva också. Men sen började de ju stuva om igen, och det här är ett band som heter Cinema som de har tagit folk från, bland annat Yes då, och John Anderson ringdes in speciellt. Och Owner of a Lonely Heart, jag tycker också att det är en fantastisk låt, men jag tycker att den kommersiella radion har dödat den. Vi ska inte prata om den låten. Det är alltså första låten på första sidan. Tittar vi på nästa låt på första sidan, Hold On, som är en ganska enkel bluesrock-låt som släpptes på singel.
Ja.
Låt 3 på första sidan, It Can Happen, konstigt val att släppa på singel. Alltså, mycket konstigt val att släppa på singel.
Mm.
Men det är en singel, så vi pratar inte om den. Sista låten på sida A, Changes, släpptes på singel, så den tar vi och skippar. Vi vänder på skivan.
Men det här, nu vill jag stoppa det ett ögonblick här, därför att vi har ju tidigare pratat om det här med var någonstans på LP:n stoppar man in hitten.
Ja.
In the Curse först of the Riddle så stoppade vi ju in the Riddle först på B-sidan.
Ja.
Sen pratade vi ju om Queen som stoppade in sina två stora hittar från det albumet först på sida A.
Ja.
Scotch, de stoppade ju in de två stora hittarna lite huller om buller på B-sidan av albumet.
Lite
men här
konstigt.
Har vi alltså då det klassiska som man tänker sig är det klassiska, nämligen att vi frontar hela skivan med hitten. Och sen matar man alltså på med singel på singel på singel på singel så att hela första sidan är singlar.
Alltså, jag gillade Kiss gjorde i mitten på 80-talet, ta på Animalize till exempel. De börjar med en väldigt energisk låt och sen tar de Heavens on Fire, liksom, den stora singeln. Så att man går inte direkt på singeln, man börjar med någonting som är energiskt och sen tar man det som har hitpotentialen. Men jag vet inte varför man har valt det. Jag tycker att det här är konstigt. Och nu vill jag ju å ena sidan säga, nu har vi inte ens börjat prata om musiken än, men vi har inte hört en låt som inte är singeln. Men jag tycker det här är lite konstigt val att göra så här som Yes har gjort. Därför att å ena sidan så visst, det här är det bandet som har blivit mest reducerat av alla band av Melodiradion. För så mycket bra hits de har slängt ut å ena sidan. Å andra sidan så kan jag ju säga att jag tror, och rätta mig om jag har fel, att Owner of Lonely Heart sticker ut åt det positiva hållet av alla låtar på A-sidan.
Jag håller med, och dessutom skulle jag vilja säga så här, om man nu inte är inne på Yes, om man nu inte är inne på kanske specifikt den här typen av musik, utan att du är en 80-tals melodiradio topplistelyssnare, säg en annan låt av Yes.
Mm. Jag kommer ihåg,
jag tror inte det går.
Tidigare halvan på 90-talet så då var det en liten period där det till och med Rix FM och alla de här spelade The Calling. Men den är bortglömd idag.
Mm.
Men vänder vi på skivan, och det här tycker jag är så roligt, så gör de en Scotch. Därför att nu tar de en kort låt som egentligen bara är ett intro till en annan låt. Men jag är bara glad, för nu får vi egentligen lyssna på en låt som inte blev en singel. Och det här är låten Cinema, som alltså är uppkallat efter vad bandet egentligen skulle ha hetat då. Men om inte John Andersen ställde kravet att de skulle heta Yes för att han skulle komma in och sjunga. Det låter så här. Och här på något sätt påminner man sin publik om varifrån Yes kommer. Därför att progressiv rock var ju det Yes gjorde och gjorde så himla bra innan då de blev Cinema. Men det här är väl lite grann en flört till deras forna storhetstid, antar jag.
Mm. Och jag tycker att det är ett bra, väldigt bra låt att starta en sida med. Knäcka in energin liksom inför det som kommer. Och den här är ju mer progressiv rock än det andra vi hör på albumet.
Ja. Det finns några inslag av progressiv rock på det här albumet. Men annars så tycker jag nästan att det här albumet har kvaliteter som jag skulle säga att Toto har. Att de visar istället att de är väldigt tajta på sina instrument. Men de gör få utsvävningar.
Mm.
Och jag tänker Falling In Between-albumet hade ju några sådana här segment där man maxade på, men det brukar ju inte Toto göra, men Yes brukar göra det. Och det är likt det här albumet att man har några sådana här show-offs som man kan kalla det för.
Ja, jag tänker mig att Yes Live är rätt mycket improvisation och att Cinema är en låt som blir 5 minuter live.
Det är kul att de kör den live. Jag vet inte hur mycket improvisation det är, men jag vet att de kör ju väldigt mycket instrumentala långa delar live, så förmodligen är det väl så att det ger intryck av att vara improvisation, för de har lämnat plats för betydligt mycket mer zoom och sådana saker. Och det är ju ett tillfälle att sitta ner och lyssna och se vad som händer. Skulle det låta exakt som på skiva, så skulle ju, jag menar, det 78:e året där de spelar Close to the Edge, så skulle man, ja nu kommer Close to the Edge, så de måste ju göra någonting liksom.
Ja, bra start på sidan kan jag tycka i alla fall, även om den är kort och skiljer sig från resten av skivan.
Ja, går in i låten Leave It, som vi inte kan prata om, för den var en singel. Det enda som jag
för övrigt så vill jag bara sticka in det, att om man bortser från Owner of a Lonely Heart, så tycker jag nog faktiskt att Leave It är bäst på skivan.
Okej. Ja, det är ju en liten speciell låt, lite barbershop-inspirerat där. Det som är speciellt med den här låten är ju dess video, för det är ett enda klipp i videon. Det är bandmedlemmarna som står med svarta kostymer mot vit bakgrund helt still. Och skivbolaget släppte 18 versioner av den videon. På vissa versioner så roterar de på ett sätt, på andra på ett annat sätt. Var liksom...
Någon hade för mycket pengar bara.
Ja, det här var ju ett sätt att skapa en snackis, tror jag. Och jag vet att det är flera band som vars skivbolag gjorde så att de gjorde enkla videor i massor versioner, men Yes har tydligen alltså testat det, men det är ju inte deras fel, det är deras producents fel.
Nej, och 1983, det är ju musikvideoexplosionen. Du är ju mitt i videoexplosionen, du är mitt i MTV-explosionen. Ja. Det är klart att man gör allt man kan för att som du säger, skapa en snackis och bli sedda och bli omtalade på TV. Det är ju det man vill.
Ja, och för en gångs skull så, alltså vi kommer ju alltid tillbaka till det här, för en gångs skull så lyckades ju Yes få en kommersiell hit, men igen, det var ju för Owner of a Lonely Heart igen då.
Så är det. Vi hoppar vidare till nästa låt, och då får vi för första gången här i programmet att höra sångaren.
Ja, just det. Får äntligen höra sångaren. Och det är ju två stycken leadsångare på den här skivan, men John Anderson som sjunger första stämman här, det är väl han som sjunger mest, och det är ju han som de har importerat från riktiga gäster. Låt nummer 3 på sida 2, alltså den 7:e låten på albumet, heter Our Song och låter så här.
För mig är det ju John Anderson som talar om för mig vad det är jag lyssnar på.
Ja.
Väldigt omisskännlig röst. Väldigt, och John för mig är ju lika delar Yes, om inte mer John än Vangelis förstås.
Ja. Ja.
Och vilket också präglas enormt av hans specifika sångröst. Jag tycker Our Song är en bra låt. Jag tycker att det här är kul att lyssna på. Jag tycker att det finns idéer, det finns när man spelar bra.
Ja, virtuositet.
Det finns idéer, det finns virtuositet. Det här är mycket bra.
Ja, och alltså, vi kan väl redan nu börja hinta om vilket omdöme det här valet av singlar kommer att få. För jag tycker, okej, det är inte 100% hitpotential i den här låten, men det här är ju en låt som både tilltalar en bred publik för att det är lite sväng i den, och den tilltalar folk som är musikintresserade, för det finns mycket precision och mycket show-offs och visar det här. Framförallt så är den väldigt tight. För ju tankarna till, igen då, Toto när de är som bäst, det är bara att Yes har ju en lite vassare sound, lite coolare än Toto skulle jag säga. Så för mig börjar det på att bli mystiskt nu. Och jag undrar vad Yes hade varit idag om den här låten hade släppts på singel. Skulle den ha överlevt? Den skulle förmodligen inte ha överlevt den heller, för det finns ju mycket annat som Yes har släppt på singel som faktiskt är ganska bra, som har sållats bort. Och det är det här som är så det är ju därför den här podcasten har ett existensberättigande överhuvudtaget. det är att det finns så mycket guldkorn som har sållats bort, och den här låten fick inte ens chansen. Så det är ingen hemlighet vad jag tycker att man skulle ha valt här.
Ja, nej, jag väntar tills vi är klara med att ha lyssnat på låtarna, men min åsikt kommer kanske att chockera några av lyssnarna, men vi fortsätter till nästa spår.
Ja, jag är ju jättenyfiken på vad du kommer att säga också, men då är vi på spår nummer 8 som heter City of Love. Vet inte varför den heter så, men den låter så här.
City of Love, ja, det är väl en bra låttitel, antar jag.
Ja, det är väl en bra låttitel. De hade lagt på lite så här City of Love i början när de mumlade lite grann. Alltså, kanske för att legitimera valet av låttitel. Det kanske finns en story här som inte jag känner till. Men jag vill igen säga, alltså, det här är ju jättebra.
Den har ju ett annat sväng. Den
är alltså, tung.
Ja, och det är det jag gillar med den här. Jag kommer motsäga mig själv senare, men variationen i låtarna, det är det jag är ute efter lite grann. Visst, på ett sätt, man, som förra veckan lyssnade vi på Scotch, som låg ganska så tight i liksom Italo, syntar och trummaskiner och alltihopa det där. Ja. Och variationen var kanske inte så stor, medan man här får mycket mer olika saker att lyssna på, vilket i sig kan vara negativt, som vi pratade om med Queens skiva, där man svänger ut alldeles för mycket åt sidorna.
Gör man det tillräckligt bra så fine, men jag tycker Queen gjorde ju inte det på News of the World, utan det var ju de låtarna de släppte på singeln som var bra liksom. De andra bara var.
Det man skulle kunna säga om Yes är ju det att de mer eller mindre demonstrerar hur bred deras genre kan vara. Och att de ligger ju fortfarande, som du säger, på progressiv rock. Men vad kan man göra i progressiv rock? Allt det här.
Precis, ja. Nej, så, jag gillar det skarpt. Men innan vi börjar prata om dem alldeles för mycket så kanske vi ska släppa på sista låten. Och jag misstänker att den här låten förmodligen inte betraktades som tillräckligt stark om inte alla delar är med, och med alla delar så är en väldigt lång låt, så den kanske inte är potentiell singelsläppare, men det börjar som en liten behaglig ballad och slutar som en riktigt powerballad. Den heter Hearts och låter så här.
Hearts är för lång. Den är 7,5 minut lång. Den behöver inte vara 7,5 minut lång. Hade den varit 4,5 minut lång, wow, vilken smäck. Nu är den för lång.
Ja, fast du vet, när man kört vers och refräng ett par gånger, då kommer det lite Hammond-orgel och lite distade tunga gitarrakord, lite tuffa riff och sånt där, som jag tycker gör låten. Men då har de kanske diskvalificerat sig från att släppa en singel, för så ska inte en singel låta.
Men den är sist på B-sidan. Det är låten man går ut med.
Ja.
Man får ha en lång låt där. Man får ha en låt som overstays its welcome. Men samtidigt ska man se låten för sig själv.
Ja.
Så är den för lång.
Ja, jag kan ju inte hålla mig. Jag kan ju inte hålla mig. Jag tycker att spår 7, 8, 9, som är de tre senaste låtarna som vi har lyssnat på, de skulle ha varit singlar. Då fick man väl göra en single edit av Heart, så den kanske hade tappat lite grann på att inte vara hela den. Sen är det självklart att Owner of a Lonely Heart är en singel. Jag menar, det är ju deras claim to fame hos den moderna publiken. Men Hold On är medioker, It Can Happen är stroppig, Changes är konstig. De är inte jättedåliga, men det är väldigt märkliga singelval. Därför att de är låtar som, om man ska hitta det som är bra i dem, så måste man lyssna ganska länge och ganska noga. Det funkar inte som strölyssning. Och en singel som har hitpotential måste ha det också. Den måste vara bra producerad, den måste låta bra, den måste vara bra melodier, och det måste vara hook. Och det har de inte i varken Hold On, It Can Happen eller Changes. Möjligtvis i livet, men det är, alltså även om den är ganska kul, den här lite barbershop-inspirerade låten, och även om den innehåller moment som är fräcka, det är ingenting som jag tänker på som en bra låt. Där har mitt omdöme, så jag tycker man har valt i princip helt fel genom hela skivan.
Förutom Owner of a Lonely Heart.
Ja, som tyvärr är sönderspelat. Men det är ju radions fel att av all bra jazzmusik som finns så har man fastnat på den.
Det jag gillar med Owner of a Lonely Heart är ju det att den, dels så sticker den ju ut jättemycket på hela skivan. Den använder sig av samplade beats i ett break där och de grejer. Och de har en mer nästan syntetisk mixning av gitarrsolot. Den låter annorlunda.
Det är mycket harmonizer och kompressor.
Ja.
Och de återupprepade det knepet på uppföljningsskivan från det kan det vara 7 eller något sånt där som heter Big Generator. Mycket av det de gjorde här gjorde de igen då. Och det är inte en riktigt lika bra skiva, men uppenbarligen så gillar de att komma tillbaka till just den där biten då.
Och sen håller jag med dig i ditt omdöme att Hold On, It Can Happen och Changes, de borde inte ha varit singlar. De är för anonyma, de är för inte platta, det är fel. Det är väldigt bra musik, men det är inte singlar.
Nej,
det
nej.
Är inte någonting som har den minsta chans att ta sig in på topplistan. Leave It känner jag har det. Den har en möjlighet att komma in på listan. Men ska man se på då, vad borde ha varit en singel som jag ser det? Our Song. Kanske. Cinema säger ingenting om. Den är för kort. Den är instrumental. Den kan inte bli en singel. Det funkar inte. Our Song tror jag inte har potentialen att kunna hamna på en lista att vara en bra singel. Däremot så tycker jag att City of Love kan ha funkat. Och en kortare Hearts kan absolut ha funkat. Så där är vi ju hyfsat jämlika. Men det som jag vill säga om hela skivan egentligen, även om City of Love och Hearts, är ju att det är inte singelmaterial. Det är för det är en annan musik i en annan värld. Det här är inte musik som ska släppas som singlar. Det här är ett album som låter som Yes låter, och fans av Yes vill höra det här albumet och se det här live. Du kan inte köra Changes på radion.
Nej, och jag tror också att anledningen till att man till exempel inte kan släppa It Can Happen som singel, det är ju att om en publik som inte är vana med Yes lite konstiga melodier upp och ner och John Andersons ganska höga röst, de kommer nog inte vara riktigt lika mottagliga som jag är, som ändå en van Yes-lyssnare för de låtarna, för jag kan ursäkta de här egenheterna som Yes har. Ja, men det var ju intressant att vi fick ihop ett program trots att vi bara fick spela 4 låtar från den här skivan då.
Ja, men det här, alltså, jag vet inte vem som slår det här. Det är väl Michael Jackson som kan slå det här. Det är väl Bad som i princip hela albumet är singlar, är det inte så?
Och Thriller också. Jag menar,
förmodligen.
Så det här är ju inte jätteunikt, men det är ju helt klart så att när skivbolagen verkligen gör en hård lansering, då ska det släppas singlar liksom.
5 av 9 låtar alltså. Ja, så om du nu har varit en aktiv singellyssnare av Yes, ja, då finns det inte mycket extra att hitta här. Men det du hittar kommer vara bättre än det du har hört på singel.
Ja, bra summerat. Mycket bra summerat.
Ja, då så. Tack så hemskt mycket allihopa för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Inte en singel. Och tack Anders för att du har varit med ännu en vecka.
Tack så mycket. Vi hörs om en vecka igen.
Jajamensan. Adjö.